Nåd være med der, og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst henter vi fra Efesierbrevets 6. kapittel, fra den 10. versen. Det handler om den her vapenrustningen. Til sist, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på er hele Guds vapenrustning, så at ni kan stå imot djävulens listige angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna, och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det kan vara svårt att ta till sig Bibelns budskap om man vill att det bara ska vara mysigt och trevligt, fridfullt och harmoniskt. Så skulle vi givetvis önska att verkligheten såg ut. Att det inte fanns något annat än frid och harmoni. Men så ser inte verkligheten ut. Och Bibeln blundar inte för verkligheten. Den talar om för oss hur verkligheten ser ut. Och det är dagens text ett exempel på. För Paulus talar här om en vapenrustning. Det här är inte en fysisk vapenrustning, utan en andlig rustning. Paulus säger, vi kämpar inte mot kött och blod. Och på ett annat ställe så skriver Paulus, för även om vi lever i världen så strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Så det här är inte en jordisk strid med fysiska vapen som kan skada människors kroppar, utan det här är en andlig strid. Man skulle kunna säga att det är en ideologisk strid. Det handlar om ideologi. Paulus säger att vi bryter ner tankebyggnader. Kom ihåg berättelsen om när Jesus frestades av djävulen i öknen. Jesus och djävulen, de hade en strid, men de kämpade inte med vapen. De brottades inte heller, utan de pratade med varandra. De hade en debatt, skulle man kunna säga. En andlig debatt. Men tillbaka till vapenrustningen. Varför behöver vi den? Den behöver vi för att vi har fiender. Hade vi inte haft fiender så skulle vi inte heller behöva någon vapenrustning. Men Paulus skriver, vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. När det står furstar och världshärskare så kanske vi börjar tänka på världsliga ledare, kungar, statsministrar, andra ministrar, myndigheter och så vidare. Men Paulus har ju precis sagt, vi kämpar inte mot kött och blod. Det är en andlig strid. Så vem strider vi mot då? Ja, Paulus skriver också att vi ska ta på oss Guds vapenrustning så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ja, så vi kämpar faktiskt mot djävulen. Han är vår huvudfiende. Men han har också många som kämpar tillsammans med honom. Hans anhängare, hans allierade. Vilka är det då? Vilka är det som är djävulens anhängare? Det är de som helt öppet lär eller lever i strid med Guds ord och Guds vilja. Men sådana, de nöjer sig inte bara med att göra det själv i det tysta. Utan de försöker också locka andra med sig. De vill skapa en tolerans för sin ideologi, för sitt sätt att tänka och leva, som strider mot Guds vilja. Så det här skulle i och för sig kunna inkludera världsliga ledare, ifall de också öppet börjar uppmana människor till omoral, och ifall de börjar sprida ett budskap som helt strider mot Guds vilja. Men det är ju inte alla världsliga ledare som gör det. Så istället så behöver vi undersöka vad människor säger och hur de lever. Och vi behöver vara på vår vakt i alla sammanhang. Inte bara i ett sammanhang. Och det är kanske just det som gör livet som kristen så svårt. Att vi hela tiden behöver vara på vår vakt i alla sammanhang. Man kan inte riktigt veta vem som kommer att angripa oss på ett andligt sätt. Det kanske är i vilket sammanhang som helst. I samhället, på arbetsplatsen, i skolan, till och med bland vänner, till och med i kyrkan kan det också hända. Framförallt inom kyrkan så kan djävulen göra stor skada om han får påverka människor med en ideologi som strider mot Guds ord och mot Guds goda vilja. Det finns ju gott om exempel på att det har skett. Paulus, han skriver om en strid. I ett krig, då är det viktigt att ha en bra strategi. Man behöver en bra plan för att vinna kriget. En bra strategi, det är att angripa fiendens svagaste punkt. Det är svårt att börja angripa fienden där han är som starkast, utan det är bättre och angripa där fienden är som svagast. Och den dåliga nyheten är att vi har fiender som använder den här strategin. Djävulen vet vad som är våra svaga punkter. Han frestar oss inte med vad som helst, utan han frestar oss med just den frestelsen som han vet att vi är svaga för. Och det här är olika från person till person, från kristen till kristen. Vi har inte alla de samma svagheterna. Det som kan vara en stark frestelse för en av oss är inte nödvändigtvis det för alla andra. En kristen kan frestas att inte bry sig om sina medmänniskor. En annan kan frestas att inte bry sig om Guds ord. En annan kan frestas till sexuell omoral eller att missbruka alkohol. En annan kan frestas att tycka sig vara bättre än andra och att förtala andra. Vi har olika svagheter, men alla har vi någon svaghet som djävulen känner till. Och just därför är det så viktigt att vi tar till oss det goda rådet från Paulus. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Nu har vi hunnit prata om våra svaga punkter som djävulen känner till och som han angriper. Men är det bara vi som har svaga punkter i den här striden? Vad med djävulen? Har han några svaga punkter? Den goda nyheten är att djävulen faktiskt har det. Han har några väldigt svaga punkter. Jag har hunnit berätta lite om när Jesus frestades av djävulen i öknen. Hur gick det där? Vem var det som vann? Det var Jesus. Exakt. Och vad var det som var djävulens svaga punkt? Jo, det var att han inte hade något sätt att besegra Jesus när han använde Guds ord. Ett sätt som djävulen försökte med, det var att själv använda Guds ord, men då genom att förvränga det. Och det är just därför djävulen kallas listig. Han är listig när han själv använder bibelord. För det ser ju fromt ut. Och det kan vi ju känna igen i vår tid. När man till exempel försöker rättfärdiga omoral genom att säga Gud är kärlek. Ja, det är ju visserligen bra att citera Bibeln, men inte när man drar fel slutsatser från bibelorden. Men djävulen, han försökte till exempel med det här. Titta här Jesus, här står det ju att Gud ska befalla sina änglar att bära dig på sina händer. Så då måste ju det betyda att du kan utsätta dig för vilken fara som helst. För det står ju att änglarna kommer att rädda dig. Ja Jesus, om du nu är bibeltrogen så är det ju så här du måste läsa det här bibelstället. Så djävulen försökte förvränga bibeln. Men inte ens det var en strategi som lyckades. För Jesus kände till hela skriften. Han kunde citera ett annat bibelställe som visade att djävulens slutsats var felaktig. Man ska inte fresta Gud, svarade han med. Man ska inte sätta Gud på prov genom att utsätta sig för en onödig fara. Så Jesus, han använde Guds ord, och det är ju mäktigare än djävulens ord. Så det är djävulens svaghet. Djävulens ord är inte starkare än Guds ord. En annan svaghet hos djävulen är att han inte kan besegra evangeliet. Han har ingen strategi som är lika stark eller smart som Guds frälsningsplan. Frälsningen som Jesus har vunnit åt oss, den kunde inte djävulen förhindra. Och han kan inte ta tillbaks igen heller det som har hänt. Det är ett faktum, det är en verklighet. Jesus kom till världen, han avlades av den heliga ande, han föddes av jungfru Maria. Han levde ett syndfritt liv i vårt ställe. Han led och dog på korset för att ta bort våra synder. Han uppstod från graven. Så frälsningen, den är orubblig. Det är en orubblig verklighet som djävulen inte kan förstöra. Det enda djävulen kan göra nu, det är att försöka fresta så många människor som möjligt att inte tro på Jesus som deras frälsare från deras synder. Så djävulen, han har svaga punkter. Han är svagare än Gud. Men vi ska ändå inte underskatta djävulen. För han är ändå starkare än oss, som vi är i oss själva, om vi inte hade haft vapenrustningen. Av naturen är vi svaga. Så om vi skulle vägra att ta på oss vapenrustningen, så skulle vi bli ett lätt byte för djävulen. Men med vapenrustningen på så är vi starka. Paulus, han uppmanar: bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Och det är ju när vi tar på oss den här vapenrustningen. Ja, i Kristus så är vi starka. Och i Kristus så har vi också en ny människa, en ny natur inom oss som vill kämpa mot det onda. Vi har en ny människa som vill ta på sig Guds vapenrustning. Som gärna vill läsa i Bibeln, som gärna vill gå till gudstjänster och gå till nattvarden. Vi har en ny människa som vet att det är det enda sättet att få kraft och styrka från Gud, så att vi kan stå fasta mot djävulen och alla fiender. Ja, när vi ständigt umgås med Guds ord och kommer till nattvarden, då står vi beredda med vapenrustningen och allt det som den innehåller. Det är väldigt mycket som Paulus berättar om här. Sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, frälsningens hjälm, evangeliets skor, andens svärd, trons sköld. Det är väldigt mycket. Och det är en stor tröst att det är väldigt många olika delar. Det är en tröst att, för då förstår vi hur säkra vi kan vara när vi har på oss den här vapenrustningen. Bara en av de här sakerna skulle ju egentligen räcka. Men när vi har allt det här, vilket beskydd det är. Och då när vi har på den här vapenrustningen, då kan vi försvara oss med Guds ord, som är mäktigare än djävulens ord. Men vi har inte bara vapenrustningen. Som om inte det var nog, så har vi fått något mer också. Gör detta under ständig bön, säger Paulus. Bönen är också något som vi kan använda i den andliga striden. Och så säger han ständig bön. Gud vill att vi ska be ständigt. Hur ska vi förstå det? Kanske skulle vi önska att Gud skulle vara lite mer specifik när det gäller våra böner. Att han skulle säga hur många gånger per dag eller till vilka tider vi ska be. Men istället uppmanar han oss helt enkelt att be ständigt. Det är inte så specifikt, men då förstår vi åtminstone att det inte ska göras sällan eller sporadiskt. Då förstår vi att Gud vill att vi ska be varje dag. Att be ständigt betyder dock inte hela tiden, liksom varje sekund. Det kan inte betyda det, för då skulle det bli svårt att få något annat gjort. Som till exempel att arbeta, eller att göra det som behövs i hemmet. Ja, eller att sova för den delen. Gud vet ju att vi behöver arbeta och sova. Men Gud vill också att vi ska be till honom. Ofta och regelbundet, inte sällan eller sporadiskt. Men bönen är inte bara en plikt, liksom något som vi måste göra, utan det är framförallt något som vi får göra. Bönen är en stor välsignelse. Bönen är den öppna dörren till Gud. Det är en dörr som alltid är öppen. Det är ett rum som alltid är tillgängligt. Ja, för Gud, han är aldrig för upptagen. Han lyssnar alltid. Och när vi kommer till Gud så får vi berätta om allt som oroar oss. Där får vi bekänna våra synder. Vi får tacka för det som vi är tacksamma för. Där kan vi be till exempel Fader vår. Vi får be om att vi inte ska inledas i frestelse, utan frälsas från det onda. Och när vi tar på den andliga vapenrustningen så står vi väl förberedda mot frestelser. Gud har gett oss vapenrustningen för att vi ska bli frälsta från all ondska. Låt oss be. Kära Gud, tack för att du har gett oss din vapenrustning. Tack för att vi har ett säkert skydd mot alla andliga faror som kan hota oss. Bevara oss från likgiltighet. Hjälp oss att inse att djävulen och hans anhängare är ett verkligt hot. Och hjälp oss att använda den insikten att ständigt söka dig och din kraft, både i Bibeln och i bönen. Vi ber i Jesu namn. Amen.